If you had to shorten your lunch breaks.
Jag är ledsen att jag höll på så länge i gudstjänsten så att det fick en kort lunchrast.
We have a saying in England that the Englishmen speak by the clock, but the Irishmen speak by the calendar.
Vi säger i England att svårt översätt det här med att engelsmän pratar efter klockan, men irländarna pratar efter dagboken eller kalendern.
I'm afraid my Irish background, it doesn't help when you have to speak briefly for translation.
Min irländska bakgrund hjälper inte till när jag måste tala kort för att det ska tolkas.
Let's go on now and move to things that are more positive.
Låt oss fortsätta nu till saker som är mer positiva.
But only remembering the challenge of all the negative pressures that are against us.
Men låt oss då komma ihåg utmaningen utav alla det negativa tryck som finns på oss.
You remember Bonhoeffer's warning about cheap grace.
Kom ihåg Bonhoeffers varning om den billiga nåden.
In many ways, evangelical Christianity is facing that challenge today of a kind of cheap discipleship.
På många sätt så står den evangeliska kristenheten inför den här utmaningen om den billiga nåden.
And it's really bracing to really face the worst of the challenges that we have in our pathway.
Bracing,
stiffening, you know, invigorating.
Ja, det är en utmaning för oss att
healthy, you know, sort of.
To meet the challenge
that we have in our pathway.
Att möta den utmaningen som vi står inför.
So let's move on now though to the question, if this is the world that's squeezing us into its mold, what do we do about it?
Låt oss nu fortsätta med att se om det här nu är världen som försöker att forma oss efter sitt tänkesätt. Vad ska vi nu göra åt det här?
If we had limitless time,
om vi hade obegränsad tid,
there's a whole number of suggestions I could make to you of things that we need.
Så är det väldigt många saker som jag kan tala om för er som vi behöver.
But most of them center around the concept of the lordship of Jesus.
Men de flesta rör sig kring huvudfrågan om Jesu Kristi herravälde.
And I want to pick out of that just one theme in these two sessions.
Jag ska ur det ta ur bara ett tema ur de här två.
The lordship of Jesus over our understanding and thinking.
Det gäller Jesu herravälde över vårt förståelse och tänkesätt, tänkande.
Because this is not only important in itself, it's also basic to many of the other things that we need to have.
Det är inte bara viktigt i och för sig utan också för många andra saker som vi möter.
Let me begin with a story I'm fond of Khrushchev.
Låt mig börja med en historia som jag tycker om och handlar om Khrushchev.
Khrushchev was at a farming conference in the Soviet Union once.
Khrushchev var en gång på en lantbrukskongress i Sovjet.
Everyone knew he just made a call for farmers to grow maize.
Alla visste att han just hade uppmanat bönder att odla majs.
So at the high point of his speech, Khrushchev said, "Hands up everyone in favor of growing maize."
Så mitt i sitt tal så ropade Khrushchev, "Räck upp händerna om ni är för att odla majs."
And all over the convention hall, thousands of hands went up.
Och alla räckte upp händerna i kongresshallen, och tusentals där.
And Khrushchev just left them with their hands up for nearly a minute and a half.
Och Khrushchev lät dem sitta där med händerna uppe i en och en halv minut nästan.
And eventually the silence is becoming very embarrassing.
Och till slut så blev tystnaden väldigt pinsam.
And then he looked across and said, "How is it that there are more hands up than there is maize growing?"
Hur kommer det sig att det är mycket fler händer som är uppe än en majs som växer?
And when I heard that, it reminded me of Jesus is saying, "Why do you call me Lord, Lord, but do not do the things that I say?"
Och det påminner mig om Jesu ord, "Varför kallar ni mig herre, herre, men gör inte som jag säger?"
So this is what we're talking about, the lordship of Christ over our minds, basic to so much of our discipleship.
Så det vi talar om nu är alltså Jesu herravälde över vårt sinne, vårt tänkande, som är grundläggande för vårt lärjungaskap.
In this session we'll just have a look at it in an introductory way, and in the next session we'll ask the question, how can we do something about this practically?
Nu ska vi introducera begreppet och i nästa föreläsning ska vi tala om hur vi ska göra det här praktiskt.
Let me introduce it by raising a series of very simple questions.
Låt mig börja med att ställa några väldigt enkla frågor.
First, what do we mean by thinking Christianly?
För det första, vad menar vi med att tänka kristet, tänka på ett kristet sätt?
Perhaps we should say what we don't mean.
Först ska vi kanske säga vad vi inte menar.
Thinking Christianly is not thinking by Christians.
Att tänka kristet är inte samma sak som när kristna tänker.
Because it's possible to be a Christian and yet think in ways which are anti-Christian.
För det är möjligt att vara kristen och ändå tänka på icke-kristna sätt. Icke-kristna möjlighet.
Thinking Christianly is not thinking about obvious Christian topics such as prayer and Bible reading.
Att tänka kristet är inte bara att tänka på uppenbara kristna ämnen såsom bibelstudier och bön och sånt där.
Because there are huge parts of life that are outside this.
För väldigt stora delar utav vårt liv ligger utanför de här områdena.
Thinking Christianly is not discovering a Christian line on something which we will all follow together.
Att tänka kristet är inte att upptäcka en kristen linje i en fråga som vi alla kan följa.
Because in many ways that's a dangerous idea.
För på många sätt är det en farlig väg.
And even where it is right, we need a Christian mind to discover a Christian line.
För även när vi har rätt så behöver vi ett kristet sinne. Kristet tänkesätt för att finna den kristna vägen.
So what do I mean by thinking Christianly?
Så vad menar jag med att tänka kristet?
It's thinking by Christians.
Det är kristna som tänker
about anything at all in the world.
Om vad som helst. Det är helt enkelt när kristna tänker om vad det än är.
In a way that's informed and influenced by God's truth.
När de tänker på ett sätt som påverkas utav Guds tänkande.
In other words, in some imperfect way we are beginning to think God's thoughts after him.
Det vill säga på ett ofullkomligt sätt så börjar vi att tänka Guds tankar efter honom.
Or as Paul puts it, we're beginning to have the mind of Christ in us.
Eller som Paulus säger, vi börjar få Kristi sinne i oss.
Now if you put it like this, this is obviously the whole heart of the kingdom of God.
På det sättet sagt så är det alltså hjärtat utav Guds rikes tankar.
In Jesus the kingdom has broken in.
I och med Jesus så har Guds riket brutit in.
As we obey Christ, so his kingdom comes in our lives and our thoughts.
Och när vi lyder Kristus så kommer Guds riket in i våra liv.
Think of all the things in the New Testament that are said to be new about Christians.
Tänk på alla saker i Nya testamentet som sägs vara nya för den kristne.
The new birth,
den nya födelsen.
The new people,
det nya folket.
The new age,
den nya tiden.
The new powers, of the age to come,
den nya tidens nya krafter.
There's a whole series of things and one of the most basic of them is new people have new minds.
Det finns många sådana saker och det mest grundläggande är att det nya folket har nya sinnen, har ett nytt tänkande.
We conservatives like to say the liberals that they forget the new birth.
Vi konservativa brukar ofta säga till liberalerna att de glömmer bort den nya födelsen.
And they often do.
Och det gör de ofta.
But we must equally say that we conservatives often never get beyond the new birth.
Vi måste också påpeka att vi konservativa ofta inte kommer längre än till den nya födelsen.
And the biblical ideal is that the new birth leads to new people with a new order.
Men den bibliska idén är att den nyfödelsen leder till ett nytt folk med ett nytt system, ett nytt tänkande.
And part of this is we have a transformed understanding.
Och en del av detta är att vi har ett förändrat tänkesätt, en förändrad förståelse.
Now we haven't time to look at the biblical theology of this.
Vi har inte tid att gå in på den bibliska teologin bakom det här.
Let me just pick out some quick things from the scriptures that feed in with this idea of defining what we mean.
Låt mig bara nämna några saker från skriften som passar in på det här vad vi menar med mening.
Firstly, from the scripture, thinking Christianly is central to conversion.
För det första så är ett kristet tänkesätt eller att tänka kristet är grundläggande för omvändelsen.
Conservative Christians have a very poor view of the mind.
Konservativa kristna har inte någon hög syn på sinnet, tänkandet.
And the reason is that they stress what the Bible stresses, that the mind is darkened and deceitful because of sin, and that's right.
Orsaken är att de betonar Bibelns tal om sinnets förmörkande och fall. Fallna intellektet.
But that's not the whole story in the scripture.
Men det är inte Bibelns hela historia, hela sanning.
The mind is dark compared with what it was.
Sinnet, tänkesättet är mörkt och förfallet jämfört med vad det var.
And it's also dark compared with what it's redeemed to be again.
Och det är också mörkt och förfallet jämfört med vad det kommer att bli en gång.
And it's curious that conservatives, out of fear of the mind, have concentrated only on sin and denied redemption of the mind.
Men konservativa har i den här frågan koncentrerat sig på det fallna, det fallet när det gäller sinnet och inte talat så mycket om förlossningen utav sinnet, sinnets förlossning och återlösning.
An example of that is the way they interpret 1 Corinthians 1.
Ett exempel på det är hur man tolkar första Korinthierbrevets första kapitel.
Paul says the gospel is folly.
Paulus säger att evangelium är dårskap.
And that it'll be folly to the non-Christian.
Och att det kommer att vara dårskap för icke-kristna.
But we forget two things.
Men vi glömmer två saker.
One, he's being ironic.
Ett är att han är ironisk.
And two, he's saying it's folly only from their perspective.
Och två, att han säger att det är dårskap endast utifrån deras perspektiv.
In other words, objectively, in itself, it's wisdom, but to them it looks folly.
Det vill säga, objektivt sett, i och sig själv, så är det visdom. Men från deras utgångspunkt så är det dårskap.
We'll take another example, the word repentance.
Ta ett annat då, exempel, ordet ånger.
Repentance is not the mind changing because of its new view of something outside itself.
Ånger, eller det är inte sinnet som ångrar sig på grund av något, på grund av en ny syn på någonting utanför sig själv.
The biblical word is the change of the mind itself.
Det bibliska synen är att ånger innebär en förändring av sinnet i sig självt.
A total transformation of consciousness. This is the word.
En hel förändring, en total förändring av medvetandet.
And that's why new birth has a new consciousness that needs to new minds.
Så det är därför den nya födelsen har en ny medvetenhet som leder till nya sinnen, nya tankesätt.
So any Christian who denies the place of the mind does not understand his Bible.
Så varje kristen som förnekar betydelsen av sinnet, tänkandet, förstår inte sin bibel.
Secondly, we could say that thinking Christianly is not automatic.
Så för det andra kan vi säga att kristet tänkande, att tänka kristet, är inte något som kommer automatiskt.
You remember Paul in Romans 12.
Kom ihåg Paulus säger i Romarbrevet 12.
Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Kan jag läsa upp det ur texten direkt så att jag
Romans 12:1-2.
Hans. Jag kommer inte ihåg det.
In other words, at any one moment there are always two possibilities.
Så det säger vid varje tillfälle så finns det två möjligheter.
Either we're being conformed or we're being transformed.
Antingen så anpassar vi oss eller också förändrar vi oss.
How are Christians conformed?
Hur är kristna anpassade?
Either when old attitudes and assumptions linger on from prior to our conversion.
Det kan antingen vara så att tidigare traditioner, vanor och tänkesätt ligger kvar, finns kvar efter vår omvändelse.
Or when new presuppositions which are not Christian come in after we've come to Christ.
Eller också kommer det nya förutsättningar in i vårt liv efter omvändelsen.
But either way we don't have a new mind so much as a patched up mind.
Men hur som helst har vi inte så mycket ett nytt sinne som ett hopklippt sinne, hopplockat sinne, tänkesätt.
Because every alien presupposition in our minds is like a Trojan horse in the camp.
För varje främmande tanke och förutsättning i vårt sinne är som en trojansk häst inne i lägret.
And just as the Old Testament believers were told to remove everything that was not of God from their community.
Och precis som Gamla testamentet israelerna blev tillsagda att ta bort allt som inte hörde till ut ur lägret.
So the New Testament teaches that only by obedience are we being transformed, not conformed.
Att det är bara genom lydnad som vi kan bli förändras och inte bli ändrade utav något yttre.
We could say a third thing from scripture.
Kan säga en tredje sak också utifrån skriften.
It would even be possible to be a Christian and yet to think in ways that are anti-Christian.
Man skulle till och med kunna vara kristen och tänka på ett icke-kristet sätt, ett antikristet sätt.
You remember what Jesus said to the disciples in Mark 8?
Tänk på vad Jesus sa till lärjungarna i Markus 8.
He said, you think as men think, not as God thinks.
Ni tänker som människor tänker, inte som Gud gör.
They were disciples, but their minds were completely worldly against him.
De var lärjungar, men deras sinnen var helt världsliga gentemot honom.
So the fact that we're Christians guarantees nothing.
Så det faktum att vi är kristna garanterar oss ingenting, ger ingenting automatiskt.
Maybe without our realizing it.
Kanske utan att vi inser det.
It may be we're thinking as Swedish or English are thinking, not as Christians should be thinking.
Kanske tänker vi som svenskar eller engelsmän, inte som kristna.
Maybe we're thinking as students all think, or businessmen tend to think, not as Christians should be thinking.
Kanske tänker vi som studenter tänker, eller som affärsmän tänker, eller inte som kristna.
Maybe we're thinking as 20th century people will think, and in 100 years time they'll say, did they think that then?
Kanske tänker vi som 20 århundradets folk, och om 100 år kanske de säger, tänkte de så då? Med ett lite frakt i ton.
You remember the fish in the water?
Kommer ihåg fisken och vattnet.
We may well be Christians but be more influenced by the world's thinking than we're aware of.
Vi kan mycket väl vara kristna och ändå vara betydligt mer influerade utav världen omkring oss än vi tror.
A fourth simple point from the scriptures.
En fjärde punkt ifrån skriften.
Thinking Christianly is not purely individual or purely theoretical or purely human.
Att tänka kristet är inte helt individuellt eller helt mänskligt eller
human, purely human,
eller helt teoretisk.
It's not purely theoretical because God treats us as whole human beings.
Det är inte bara teoretiskt eftersom Gud behandlar oss som hela människor, hela varelser.
The idea of the intellectual,
idén om den intellektuelle,
is a rationalist idea from the Enlightenment and the 18th century.
En rationalistisk idé från 1700-talet.
But in the Bible we're addressed as whole people who have understanding.
Men i Bibeln så räknas vi som hela människor som har förståelse.
So I personally never use the word intellectual as a noun at all, positively.
Så själv använder jag inte ordet intellektuell så i positivt betydelse.
I use intellectual as an adjective, but as a noun I think it's a lifestyle of thinking which is not biblical.
Använder det i som ett adjektiv i beskrivning utav någonting.
Or again, for the Christian, thinking Christianly is never individualist.
Och för en kristen så är det heller inte bara individuellt att individualistiskt att tänka kristet.
Partly because we're human beings in the human community.
Dels för att vi är människor i en mänsklig gemenskap.
But even more because we're in the body of Christ and we need each other.
Men ännu mer därför att vi är i Kristi kropp och vi behöver varandra.
So you think of the modern idea of the thinker.
Tänk på den moderna idén eller tanken om tänkaren.
If you all had to think of them immediately, what do you think of? You probably think of something like Rodin's Le Penseur, you know.
Du kan, om ni tänker på det direkt, hur ser en tänkare ut, så kanske ni tänker på Rodins skulptur om tänkaren.
The thinker. The lonely, struggling, agonizing individual thinker.
Den ensamme, kämpande och ångestfyllde tänkaren.
But that isn't a biblical ideal.
Men det är inte den bibliska idén om tänkaren.
For example, Proverbs says,
predikaren säger till exempel,
as iron sharpens iron,
så som järn skärper järn,
so one man's mind sharpens the mind of another.
Så skärper den ene mannens sinne den andres.
It's just one simple example. We need each other in our thinking as Christians.
Det var ett exempel. Vi behöver varandra för att tänka kristet.
Or you could say our thinking isn't purely human.
Eller också kan man säga att vår tänkande inte är helt mänskligt.
If we think Christianly, we will immediately need the Holy Spirit practically in our thinking.
Om vi tänker kristet så behöver vi omedelbart den helige ande i vårt tänkande.
And thinking that's purely human is not Christian.
Och tänkande som bara är mänskligt är inte helt kristet.
I wonder how many of you in your academic problems count on the Holy Spirit to help you.
Hur många utav er räknar era studieproblem med den helige andes hjälp?
But not only that, we need to be aware of the demonic dimensions of what we're thinking against.
Dessutom så behöver vi vara medvetna om de demoniska dimensionerna, andliga dimensionerna utav vad vi är emot.
You remember Paul in 2 Corinthians 10.
Kommer ihåg Paulus säger i andra Korinthierbrevet kapitel 10.
He says we're fighting against things for which we need spiritual weapons to bring them to subjectivity to Christ.
Vi kämpar emot saker som vi behöver andliga vapen för att kämpa med.
And I'm sure that is true not just of the occult.
Jag är säker på att det är sant, inte bara när det gäller det okulta.
But if any of you grapple with the spirit of the age in, say, philosophy.
Om någon av er kämpar med tidsanden i till exempel filosofi.
You're dealing with something that at its highest dimensions becomes spiritual and not just intellectual.
Så kämpar ni med någonting som i sin ytterlighet blir andligt och inte bara filosofiskt.
Now one could say a lot more about that from the Bible.
Man skulle kunna säga mycket mer om det här från Bibeln.
But you begin to get the picture of what I mean by thinking Christianly.
Ni kanske börjar förstå vad jag menar med att tänka kristet.
One, it's by Christians.
Det ena är av kristna.
Two, it's thinking about anything and everything.
Det man kan tänka vad som helst inom vad som helst, vilket område som helst.
3, it's in a way which is totally influenced and informed by God and his truth.
Det är på ett sätt som är helt påverkat utav, helt styrt av Gud och hans sanning.
Let's ask the second question then.
Låt oss fråga, ställa den andra frågan.
The second question is, what is the state of the Christian mind today?
Hur ser det kristna tänkandet ut idag?
To show you what I mean, let's take the humanists in my country, Britain.
För att visa vad jag menar ska vi ta den engelska humanisten.
The humanists have only 3,000 members, I think, at the last count.
Or is that a magazine?
No, it's a membership.
Aha, det är en förening som heter Humanisten. Och den har ungefär 3,000 medlemmar i England idag.
3,000 people out of 52 million.
3,000 utav 52 miljoner i hela landet.
But they have had impact on England out of all proportion to their numbers.
De har haft ett ofantligt genomslagskraft i England långt utöver sitt eget antal.
Why?
Varför det?
Because they have a powerful humanist mind brought to bear on England.
Därför att de har haft ett kraftigt tänkesätt, ett kraftigt sinne som har påverkat resten av England.
They have two things in particular.
Det är speciellt två saker.
Firstly, a humanist framework of thought.
För det första, en humanistisk referensram runt sitt tänkande.
Common principles and presuppositions and perspectives within which they look at everything.
Gemensamma principer och förutsättningar och ramar genom vilka de ser på sitt tänkande och tänker.
And secondly, they have a powerful field of discussion and action.
Dessutom så har de ett kraftfull diskussionsgemenskap.
Discussion groups, magazines, lobbies.
Diskussionsgrupper, tidskrifter och påtryckningsgrupper.
Members of parliament or people in television.
Riksdagsmän, tv-reportrar.
The humanist mind is strong, but it doesn't float in the air.
Det humanistiska tänkandet är starkt, men det flyter inte bara omkring.
The discussion works out in action.
Diskussionen tar sig uttryck i handling, verkligen.
Now you say, what is the mind of Christ today in the modern world?
Då frågar vi oss, vad är Kristi sinne idag i världen? Kristi tänkande.
And you'd be hard put to find anything beyond the pure vague.
Och det är svårt att få fram någonting som inte är väldigt vagt och profillöst.
And many of the leading Christian thinkers are profoundly disturbed by this.
Och många ledande kristna tänkare är oroliga över detta.
Probably two places where it'd be worth your while asking, what's the state of the Christian mind?
Det är två ställen man ska fråga på, hur ser det kristna tänkandet ut idag?
The first thing would be to look at thinking non-Christians.
Det första vi ska göra är att titta på och se på tänkande icke-kristna.
And ask, what do thinking non-Christians think about Christians thinking?
Och då kan vi fundera på vad tycker icke-kristna tänkare om kristet tänkande.
I've left my notes and my quotations, but they would make a very sorry reading.
Jag har låtit mina citat ligga där, men de skulle vara rätt ledsamma att läsa.
There are very few individual Christians who are respected for their thought.
Det är många, mycket få individuella kristna som respekteras för sitt tänkande.
You could probably count them on one hand, maybe two.
Man kan räkna dem på ena eller båda handens fingrar.
People like Jacques Ellul in France, C.S. Lewis, people like this.
Det är folk som Jacques Ellul, en fransk lekmannateolog, och C.S. Lewis i England.
But worse than that.
Men ännu värre än detta.
Very few non-Christians even respect the idea that there can be Christian thought at all.
Mycket få kristna inser att det kan finnas något kristet tänkande överhuvudtaget.
And even many people most sympathetic to the church are sure that the church today cannot do it.
Och även sådana som är väldigt positivt inställda till kyrkan är tveksamma om det överhuvudtaget går.
For instance, one futurologist wrote this recently.
Till exempel så skrev en framtidsforskare det här nyss.
Soon Christianity will appeal only to the tender-minded conservatives.
Snart så kommer kristendomen bara att vara attraktiv för de svagsinta konservativa.
I would challenge you to ask your non-Christian friends what they think of Christians thinking.
Försök ni att fråga era icke-kristna vänner vad de tycker och tror om kristet tänkande.
The second place is to look at the evidence of the church itself.
Det andra vi kan göra är att se på hur det ser ut i kyrkorna själva.
And I don't mean the church out there. I mean all the circles you know. Your church, your student fellowship, whatever.
Jag menar inte bara kyrkan som byggnad och så, utan alla kristna ni känner som umgås med och så.
Let me just mention some of the symptoms I've seen in the world of this malaise of Christian thought.
Låt oss se på några symptom utav den här sjukan som härjar inom den kristna tänkandet.
And I'm sure some of these will apply to some places that you know.
Och en del av det här är säkert tillämpbart på en del av era erfarenheter också.
A first symptom is what's called conversions in reverse.
Det första symptomet är omvändelse.
It's thrilling to see so many people coming to Christ.
Det är fantastiskt att se så många människor komma till Kristus som blir frälsta.
But have you ever followed the statistics of people who are dropping out from the faith?
Men har ni någonsin sett på statistiken över hur många som faller ifrån?
One of the basic causes is that they were not taught to think deeply and care deeply.
En av de viktigaste orsakerna är att de inte undervisades om att tänka djupt, tänka ordentligt och bry sig om ordentligt.
And so at a certain point they needed to graduate from their thought which was too simple for life.
Och på något vid en viss tidpunkt i deras utveckling så behövde de gå vidare över sin egen enkla tanke som inte räckte till.
A second symptom is the deep insecurities among Christians.
Ett andra symptom är den djupa osäkerheten bland kristna.
Many Christians don't know why they believe what they believe.
Många kristna vet inte varför de tror det de tror.
Many Christians are afraid of questions.
Många kristna är rädda för frågor.
Many Christians are embarrassed by doubt.
Många kristna är generade över sina tvivel.
Many Christians will only witness if they're pressed on by guilt behind or enthusiasm ahead.
Många kristna vittnar bara om de känner påtryckningar från dåligt samvete och andra människor.
And all these things are sort of symptoms of the underlying psychological and intellectual insecurity about faith and truth.
Och allt det här är bara symptom på en underliggande osäkerhet, intellektuell osäkerhet om tron.
A third symptom is the polarizing in the church.
Tredje symptom är polariseringen inom kyrkan.
About the mind.
Om polariseringen som gäller tänkandet, sinnet.
For example, I know that if I go into a Christian Union group in England or America, in a student in a university.
Jag vet till exempel om jag kommer in i en kristen studentgrupp i England eller USA.
After half an hour, unless I'm careful,
efter en halvtimme om jag inte är försiktig,
all the barriers begin to go up because to be intellectual is unspiritual.
Så bryter alla barriärer ner därför att intellektuell då innebär att vara oandlig.
It's as if the intellectual is in one corner all by itself.
Det är som om den intellektuella sitter i ett hörn för sig själv.
And in the other corner is spirituality and the emotions and the practical things of the faith and so on.
I andra hörn så sitter andligheten och de praktiska troshandlingarna och alltihopa känslorna där.
As if the mind was carnal and too theoretical and so on.
Precis som om sinnet, tänkandet vore kötsligt och teoretiskt.
But the spirit of truth is the spirit of power, is the spirit of love.
Men sanningens ande är kärlekens ande och kärleken.
So as soon as we divide truth from power from love, we're beginning to split up the biblical harmony and balance.
Så fort vi skiljer på styrka och kärlek och sanning, så börjar vi bryta ner hela gemenskapen.
Or another symptom is containment in the church.
Containment, you mean?
The confinement of the church.
Supposed to be outside.
Ja.
Ett annat symptom är isoleringen inom kyrkan.
Many people looking at conservative churches notice that they have true doctrine but little challenge to the culture.
Många ser när de ser på konservativa kyrkorna att de har en riktig lära, riktig troslära, men det är en väldigt lite utav utmaning till mot kulturen utanför.
The reason is that if you go on preaching the truth without any critique of the world.
Det orsakas utav att om man bara predikar om det sanna ordet utan att kritisera världen omkring.
Eventually the true doctrine is taken to be a rationalization of the status quo and becomes that.
Så till slut så blir den sanna läran en beskrivning utav tillståndet runt omkring. Rationalisering utav det här.
The church becomes threatening when you have true doctrine as well as tough critique.
Kyrkan blir ett hot, en utmaning mot omvärlden om det innehåller både sann troslära och en kritik, en hård kritik.
Because then the doctrine engages with the world, what should be with what is.
För då har läran att göra med det som borde vara i världen, inte bara hur det är.
But again, without a framework of thought, you don't have critique.
Men utan en yttre ram utav tänkande så har man ingen kritik då. Kan man inte kritisera.
I could give you other symptoms, but I just ask you, have you seen symptoms like this in Christian circles?
Jag kan ge flera symptom på det här, men jag undrar lite om har ni sett exempel på det här i kristna bland er i Tumänge?
I think most people would say that although there's been great progress in the last 20 years.
De flesta kristna skulle nog säga att trots att det har varit stora framsteg de sista 20 åren.
We've got a long way to go to recover the biblical, let alone the reformation mind.
Så har vi lång väg att gå tills vi har återfunnit det reformatoriska sinnet, det bibliska sinnet.
At the reformation, the lordship of Christ was over every part of thinking.
Vid tiden för reformationen så var Kristi herravälde låg över all tänkande, över alla delar utav livet.
The Enlightenment in the 18th century broke the back of the Reformation mind.
1700-talets upplysning bröt sönder den här homogeniteten.
And since then, evangelicalism has never really recovered it.
Efter det så har den evangelikala kyrkan inte riktigt hämtat sig, för inte ens nu.
Let's go on to ask a third very important question.
Låt oss ställa en tredje väldigt viktig fråga.
And it's this: aren't there great dangers in this approach?
Finns inte väldigt stora faror med det här sättet att tänka?
And the quick answer is, of course there are, yes.
Och det finns det givetvis.
But just as there are in almost every area of Christian teaching.
Men så finns det faror i på alla områden utav kristen undervisning, kristet tänkande.
Any aspect of Christian truth, if it's not taught in a balance, becomes lopsided.
Man måste alltid undervisa i balans, och gör man inte det så ramlar det åt ena sidan, åt ena ytterligheten.
For example, if we were to teach holiness or law for a year.
Till exempel om vi skulle bara undervisa om helighet och lag i ett helt år.
If 98% of people were more holy in a biblical sense.
Om 98% av folket vore mer heliga i biblisk bemärkelse.
There's a high probability that 1 or 2% would be Pharisees.
Så finns det en hög sannolikhet att 1 eller 2% kanske skulle vara typ fariseer.
Or if we taught freedom in a biblical way for a whole year.
Eller om vi undervisade frihet på ett bibliskt sätt i ett helt år.
There's a high probability that 1 or 2 would become libertines.
Så är det kanske fara att några stycken skulle gå allt för långt ut på det här och bli allt för fria och lössläppta.
Now that doesn't mean you don't teach holiness or freedom.
Det betyder inte att man inte ska undervisa om helighet och frihet.
You just teach it aware of the dangers of the distortions.
Man undervisar det bara och är samtidigt medveten om faran utav förvrängning.
But the funny thing is this.
Men det roliga är det här.
Because people have made mistakes in the past with thinking Christianly.
Eftersom människor har gjort misstag förr i tiden när de tänkte kristet.
Most people would rather not think at all.
Så är det så att de flesta tänker helst inte alls.
And surely we should think Christianly but avoid the mistakes.
Men är det inte så att vi borde tänka kristet men försöka undvika misstagen?
The fact that there's a Pharisee over there is no excuse to me if I'm not holy.
Det faktum att det finns en farisee i hörnet där borta gör inte, ursäktar inte att jag inte är helig.
And the fact that there are people like Gnostics in Christian history is no excuse to us if we do not think Christianly.
Och det faktum att det finns folk som har flippat ut för mycket på det när det gäller att tänka ursäktar inte oss att inte tänka.
What are the sort of dangers today though?
Vilka är farorna idag då?
There are a number of misunderstandings that center around either thinking at all or thinking Christianly.
Det finns många missförstånd kring begreppen att tänka överhuvudtaget och att tänka kristet.
Let's take the misunderstandings around thinking.
Låt oss först börja med missförstånden kring tänkande.
Some people think that thinking Christianly is peculiarly different.
En del människor tror att kristet tänkande är något helt annorlunda.
That's not so at all.
Det är inte alls så.
When Christ sanctifies us,
när Jesus helgar oss,
it's still us, but we're sanctified.
Så är det fortfarande vi, men vi är helgade.
And in the same way, thinking Christian is not some peculiarly, totally different way of thinking.
På samma sätt så är kristet tänkande inte något helt annan typ av tänkande.
It's human thinking, redeemed and restored and come into its own again.
Det är kristet tänkande som är försonat och återupprättat.
Another misconception,
en annan missförstånd,
is that thinking Christianly is particularly difficult.
Är att kristet tänkande skulle vara speciellt svårt.
It's only for this dreaded group of Christian intellectuals.
Det är på grund av den här hemska gruppen kristna intellektuella.
And it looks as if we have a dangerous sort of rash of it growing up in Göteborg around this study center.
Och det verkar som vi har en hemsk sån här grupp som växer upp kring det här studiecentret.
But that isn't biblical at all.
Det är inte heller bibliskt.
If a person's given one talent, he's to trade on the one talent.
Det är ju så att om en människa har fått en gåva så ska han använda den gåvan.
If a person's given 10 talents, he trades with 10.
Om en människa, you mean talent in the
biblical sense. Biblical sense.
Aha, om man ska förvalta sina pund menar han, och får man ett pund ska man förvalta det, får man 10 så ska man förvalta det. Va?
And in the same way, the biblical challenge is to develop the lordship of Christ in our minds to the degree that we have minds.
Och på samma sätt så ska vi utveckla vårt tänkande på ett kristet sätt så mycket som vi kan göra, så mycket som vi har begåvning för.
But I often have the feeling that some Christians spiritually are giants.
Men jag har en känsla att många kristna andligt sett är jättar.
Emotionally pretty average sized.
Och så känslomässigt så är de ganska genomsnittliga.
But intellectually they're dwarfed.
Men intellektuellt sett så är de dvärgar.
That many Christians have much more gift of the mind than they've used.
Det vill säga att kristna har betydligt större gåvor när det gäller tänkande än vad de tror.
So the challenge is not that all of us become Augustine or C.S. Lewis.
Utmaningen gäller inte att vi alla ska bli Augustinus eller C.S. Lewis.
But to the level God has given us minds, we use them for him.
Utan vi ska använda vårt sinne, vårt tänkande så i det mått, till det mått som Gud har givit oss tänkande.
So we need to clear up these sort of suspicions that surround the problem of thinking at all.
Vi måste röja undan de här farhågorna kring tänkande överhuvudtaget.
But the two biggest dangers come around thinking Christianly.
De två största farorna kommer finns när det gäller kristet tänkande.
And we could say that if most people don't want to think at all as Christians,
vi kan säga att de flesta inte vill tänka alls eftersom de är kristna.
There are others who want to think but have gone in dangerous directions today.
Så finns det andra som har tänkt och vill tänka men som har kommit i fel spår och försvunnit bort.
Let me mention two dangers that we can see around us.
Låt oss tänka på två faror som vi kan se kring oss.
The first danger is the desire for an absolute consensus in theory.
Det ena är önskan att ha en absolut samstämmig uppfattning när det gäller i teorin.
Now this is obviously the minority problem because most people are anti-intellectual.
Det är givetvis ett minoritetsproblem eftersom de flesta är anti-intellektuella.
As human beings, we have a desire for meaning and order.
Som människor så har vi en längtan efter mening och ordning.
And this is good and God gave it to us.
Och det är bra och Gud gav det till oss.
But because we're sinners,
men eftersom vi är syndare,
we often would prefer to think and make meaning without God.
Så föredrar vi ofta att tänka och få fram mening utan att bry oss om Gud.
Not only non-Christians do this.
Inte bara icke-kristna som gör det här.
Even Christian thinkers, because we're fallen too.
Även kristna tänkare, eftersom vi också är fallna.
Tend to produce magnificent Christian theories.
Vi försöker, och ofta händer så att man försöker att bygga upp magnifika kristna teorier, teoretiska byggnadsverk.
With all the loose ends tied up.
Så att allting passar in i vartannat.
And the mystery reduced as far as possible.
Och det blir så få svåra punkter som möjligt.
And often we end up by making God himself just part of our system.
Och till slut så har vi bara Gud som bara en del i vårt system.
And you can see this in Christian history.
Och vi kan se det här i den kristna historien.
Now at best this is empty and dead.
Som bäst är det här torrt och dött.
Christianity says this and Christianity says that.
Kristenheten säger det här och kristenheten säger det här.
Without the living power of the mind and Christ.
Utan Kristi levande ande.
At worst it's evil.
I sin värsta form så är det ont.
And it's this form of Christianity that justifies the worst evils like the Crusades or Ulster or apartheid or whatever.
Och det är de här värsta formerna som rättfärdiggör de här sakerna som korståg och Nordirlandsproblemet och apartheid i Sydafrika och så där.
So we need to think with order.
Så vi måste tänka med ordning.
And with order we can make consistency and theoretical meaning out of our understanding.
Och med det så kan vi få mening och konsekvens i vårt tänkande.
But Christ is always the central linchpin of all our thoughts, as Paul says in Colossians 1.
Men Paulus är alltid centrum och hjärtat för vår tanke, som Paulus säger i Kolosserbrevet.
And if we know anything at all, there's always much more that we don't know.
Och om vi vet någonting överhuvudtaget så är det alltid mycket mer som vi inte vet.
So we need to allow room for mystery.
Så vi måste lämna rum för mysterium.
And if I think I know something.
Om jag tror att jag vet någonting.
As a member of the body I know that I need to know from you and so on.
Så som en medlem av Kristi kropp så vet jag att jag behöver lära mig utav er och så vidare.
Now you notice this type of thinking is not thinking Christianly.
Det här sättet att tänka är inte att tänka kristet.
It's the problem of not thinking Christianly enough.
Det är problemet där man inte tänker kristet nog.
Now there's a more popular danger around today too.
Det finns en något mer populär fara omkring oss idag.
This is the second danger of searching for an absolute consensus in practice.
Det är faran nu att söka en absolut samstämmighet i handling.
In other words, the one Christian way of doing everything.
Det vill säga, det finns bara en kristen sak, en kristet sätt att göra någonting.
The line that Christians should be following in society.
Det är den linje, den väg som kristna skulle gå på i samhället.
And again, this has great dangers, and you can see it in many of our countries. Although I don't know Sweden here.
Och det har stora faror där. Vi kan se det på många länder. Jag vet inte så noga hur det är i Sverige.
There are problems on all sorts of levels with this.
Det finns problem på alla nivåer med det här.
One is we tend to divide and dismiss each other.
En är att vi tenderar att skilja upp och gå ifrån varandra.
If I say this is the Christian way and Jan doesn't agree with me, well then Jan maybe not be a Christian.
Om jag säger det här är det kristna sättet att göra någonting och han inte håller med, så kanske jag säger han är inte en kristen.
And many Christians are denying faith to others simply because they don't agree with their view of things.
Och många kristna förnekar tron hos andra därför att de inte helt enkelt inte håller med om deras sätt att handla.
But the deeper problem is that this is totally unbiblical.
Men det djupare problemet är att det här är helt obibliskt.
Does the Bible lead us to believe we will have one Christian way about everything?
Lär Bibeln oss att det finns bara en kristen sätt, ett kristet sätt att göra någonting?
Be interesting to ask you what doctrine in the Bible would you think challenges this most of all?
Kan jag fråga vilken lära i Bibeln utmanar den här tanken mest?
Any suggestions?
Det är att det finns bara ett sätt att tänka, att göra någonting. Vad är det i Bibeln som utmanar tanken att det bara finns ett sätt att göra någonting?
Mm. Yeah, you could use both of those.
Mm. So you could use what did you say? Mm-hmm. Enhet bland kristna.
The one I'm thinking of is the kingdom.
Jag tänker på Guds riket.
For this reason, the kingdom is provisional.
Provisional? You mean temporary?
Yeah, the kingdom here now is not final.
Det är för att därför är Guds riket idag är inte fullkomligt, utan det är bara temporärt, det är bara begränsat.
Only in Jesus has it come perfectly.
Det är bara Jesus som det har kommit på ett perfekt sätt.
In us it's always approximate and imperfect.
Hos oss är det bara en approximation och någonting som inte är helt perfekt.
The kingdom is always between the no longer of yesterday and the not yet of tomorrow.
Guds riket befinner sig alltid mellan det inte längre från igår och det inte ännu från imorgon.
Which means simply that there is no full final Christian solution on many things in this world.
Det betyder helt enkelt att det inte finns någon helt slutgiltig kristen lösning på något i den här världen.
We could put that in various ways.
Kan sägas på många sätt.
We could say it is as wrong to make absolutes where the Bible doesn't.
Det är lika fel att sätta upp absoluta regler där Bibeln inte gör det.
As it is to cut out the absolutes where the Bible has them.
Som det är att ta bort de absoluta reglerna där de Bibeln verkligen lägger fram dem.
Or you could put it another way.
Eller på ett annat sätt.
It's quite possible to say this lifestyle is not Christian.
Det är helt möjligt att säga den här livsstilen är inte kristen.
But it's impossible to say this lifestyle only is Christian.
Men det är helt omöjligt att säga bara den här livsstilen är kristen.
Because where the Bible hasn't spoken finally.
För där Bibeln inte har talat på ett slutgiltigt sätt.
It gives us principles to apply in any particular age.
Så ger den oss principer vilka vi ska tillämpa i varje tidsålder.
So adultery is an absolute no for a Christian for all time.
Så äktenskapsbrott är till exempel ett absolut förbjuden sak för kristna i alla tider.
But there is no final blueprint in scripture on art or politics or other things.
Men det finns ingen slutgiltigt sagt i Bibeln om konst och politik och sådana saker.
Another way of saying the same point would be this.
En annan sätt att säga det vore så här.
Our golden age is never in the past.
vår gyllene tidsålder är aldrig finns aldrig tillbaka i historien.
We thank God for the New Testament, but the early church was full of sin in the New Testament.
Vi tackar Gud för Nya testamentet, men den nytestamentliga kyrkan hade mycket synd i sig också.
I mentioned the Reformation, which I appreciate, but the Reformation wasn't perfect.
Jag nämnde reformationen förut, och den var mycket positiv där, men den var inte perfekt den heller.
Even Luther.
Inte ens Luther.
Our golden age is in the future.
Vår gyllene tidsålder är i framtiden.
Which means that there's no absolute consensus that will ever be possibly right here and now.
Det betyder att det finns aldrig någon slutgiltig samstämmighet om vad som är rätt här och nu.
Now you can see the desire for it among Christians today.
Vi kan se önskan efter det bland kristna idag.
The more culture gets pagan,
ju mer hednisk kulturen omkring oss blir,
the more out of almost panic and insecurity Christians want to latch on to simple answers.
Ju mer panikartat söker sig kristna efter enkla svar. Enkla lösningar.
There's no way of avoiding the hard work of struggling for new Christian approaches.
Det finns inget sätt att komma undan det hårda sättet att komma fram till kristna svar, kristna alternativ.
And even if we produce something which is brilliant, thank God.
Och även om vi producerar något som är fantastiskt.
We'll have to hand it to our children and say now you judge it because you may need to change it.
Så måste vi ge det till våra barn och säga, nu får ni ta hand om det här, ni kanske behöver ändra det efter ni har något annat.
Let me give you an example from Calvinism rather than Lutheranism.
Låt mig ge ett exempel från Calvinism istället för Lutheranism.
Did I mention last night about Calvin's dance tunes?
No.
Calvin took the psalms of his day.
Calvin tog psalmerna från sin tid.
And he set them to dance tunes from secular Geneva.
Och tonsätter dem med melodier från den världsliga Genève.
And the faithful were shocked.
Och de trogna, de var helt chockade.
You can still hear those tunes if you want today.
Man kan fortfarande höra dem idag om man vill.
You can go up to the Highlands of Scotland.
Man kan upp i de skotska högländerna.
They're still singing them.
Så sjunger de fortfarande.
Unchanged.
Oförändrade.
But to us they don't sound like dance tunes, they sound like a dirge.
Men för oss låter de inte som dansmusik, utan de låter väldigt långsamma och tråkiga.
Now, it was okay for Calvin's time as music.
Det var bra för Calvins tid som musik.
But to freeze it and say that it must be passed on like that without changing.
Men att låta det vara så och det som att det måste vara på det här viset.
Anyway, you see the point.
I alla fall så förstår ni poängen med det här.
The search for an absolute consensus in theory or practice is the result of not thinking Christianly enough.
Sökandet efter en absolut samstämmighet i tanke eller handling är inte något kristet sätt att tänka.
So there are the three main questions I want to raise.
De tre huvudsakliga frågorna som jag ställer.
Leaves me with just one brief question. How do we best encourage the Christian mind?
Det är bara en fråga kvar. Hur uppmuntrar vi, hur stödjer vi bäst det kristna tänkandet?
Now this is very difficult to do in just a few words and two sessions.
Det är väldigt svårt att göra med några korta ord på två föreläsningar.
Usually one swings towards one of two extremes.
Oftast så går man till en utav två ytterligheter.
Some people like the great overarching vision which is inspiring to them.
En del människor tycker om den stora övergripande visionen som är väldigt inspirerande för dem.
But most people don't know how to do it in practice with the nuts and bolts problems.
Men de flesta vet inte hur de ska göra det här i praktiken när de kommer till de här handfasta problemen.
Other people like a sort of 1-2-3-4 program that I can go home with my six pack of cassettes of how to do it in 2 weeks.
En del tycker om att ha en bunt kassetter med sig med stegvis uppräkning av hur man ska gå tillväga.
But sadly thinking Christian is much harder than that.
Men tråkigt nog så är kristet tänkande mycket svårare än så där.
So it's very difficult to know what to suggest in a small time.
Så det är svårt att veta vad man ska föreslå på så kort tid.
There are many approaches to this.
Det finns många olika sätt att angripa det här.
Some people are trying to encourage the basis of faith.
En del försöker att uppmuntra trons grund.
Other people are working at the theological integration of faith and life.
En del arbetar med att integrera tron och livet, tro och livsstil.
There are books on how to think Christianly in the academic disciplines.
Det finns böcker om hur man ska tänka kristet i de olika akademiska ämnena, disciplinerna.
There are simple books on getting the ordinary believer to take his mind more seriously.
Det finns enkla böcker om för en vanlig troende att ta sin tro mer på allvar.
My own way is much more personal.
Mitt eget sätt är mycket mer personligt.
Wherever I go,
överallt där jag åker,
I try and make people aware of those two things I mentioned before.
Försöker jag göra människor uppmärksamma på de två saker som jag nämnde förut.
One, the framework of their thinking.
Det ena är deras tänkandes referensram.
Because every Christian has one.
För varje kristen har en.
And two, the field of their discussion and action.
Och för det andra, det utrymmet för deras diskussion och handling.
Because again, every Christian is in one.
För att varje kristen finns i en sån utrymme.
And I try and make them aware of what they're already in.
Jag försöker göra dem uppmärksamma på vad de redan finns i, vad de redan sitter i.
And then get them to ask simple questions like.
Och sen försöker jag få dem att ställa enkla frågor som.
Where is this wrong?
Var är det här fel?
And where might it be better than it is?
Var kan det bli bättre än vad det är nu?
And I like to do it not in the academic situation, but the real life situation.
Och jag tycker om att göra det inte bara i den akademiska situationen utan i det verkliga livet.
For instance, if you were to write me out the creed.
Till exempel om ni skulle skriva ut en trosbekännelse för mig.
I have no doubt that most of you would pass the test of orthodoxy.
Om ni skulle skriva ut er egen trosbekännelse så för honom, då skulle ni antagligen passera klara kvalifikationer för att vara konservativ.
But that isn't what we're talking about.
Det är inte det vi pratar om.
What matters is what you show in practice, not what you say about the creed.
Det som betyder någonting är hur ni handlar i vardagen, inte vad ni har för trosbekännelse.
So you demonstrate your Christian mind the way you vote.
Så ni visar i kristna sinnelag på det sättet ni röstar.
Or the way you react to a film.
Eller på det sättet ni reagerar inför en film.
Or the way you critique a newspaper editorial you've read.
Eller det sätt som ni kritiserar en tidningsledare.
And it's much more interesting to be with you in those moments.
Det är mycket mer intressant att vara med er då när ni står inför de här sakerna.
And to sort of say, hey, why did you say that? And sort of pull out the assumptions that were there.
Och till exempel säga, varför sa du det där? Och försöka dra ut de förutsättningar som fanns för som han hade för att göra så.
There are many areas both in the frame of our thinking or the field of our discussion.
Det finns många områden i när det gäller vårt tänkande, när det gäller vårt tänkandes ram. Och när det gäller om vår diskussionsomgivning.
Where many of us are much less Christian than we should be.
Där vi många av oss är mycket mindre kristna än vad vi borde vara.
Now, I literally could give you 6 or 7 lectures between this one and the next one.
Jag skulle kunna ge er 6-7 föreläsningar mellan den här och nästa.
But let me in 1 minute just give you one example.
Men låt mig på 1 minut ge ett exempel bara.
You've probably all heard the very famous quotation of Karl Marx.
Ni har antagligen alla hört det berömda citatet av Karl Marx.
Marx said, philosophers have interpreted the world in various ways.
Marx sa, filosofer har tolkat världen på många olika sätt.
The point is to change it.
Men det viktiga är att förändra världen.
Now, was Marx right or wrong?
Nu, hade Marx rätt eller fel?
Do you know that Marx is nearer the biblical view of knowledge?
Marx är närmare den bibliska synen på kunskap.
Than the great majority of modern conservative evangelical Christians.
Än vad de flesta bland konservativa evangeliska kristna är.
Because the biblical view of the responsibility of knowledge is this.
För den bibliska synen på kunskapens ansvar är den här.
That knowing means doing.
Att kunskap innebär handling.
And only when you do something do you show that you really know something.
Det är bara när man verkligen gör någonting som man visar att man verkligen vet någonting, kan någonting.
And that not to do something about what you know is sin.
Och att inte göra någonting eftersom man har kunskap om, det är synd.
Now our modern Christian mind is 100 miles from that.
Vårt moderna kristna tänkande sinne är långt, långt ifrån det där.
And that's just one tiny example how we are less biblical and Christian than we really think we are.
Och det är bara ett litet exempel på hur vi är mindre bibliska än vad vi borde vara.
But you can see this first challenge then. Are we making Jesus the Lord of our minds?
Vi kan se den här första utmaningen. Låter vi Jesus vara herre över våra sinnen och vårt tänkande?
I'm not saying we have to think about everything in life. That's impossible.
Jag säger inte att vi måste tänka över allting här i livet. Det är omöjligt.
I'm saying he should be lord of every part of where our lives go in life.
Så att Jesus skulle vara herre över varje del utav vårt liv.
So you should tell me your professions you're going into, your areas, the issues you're facing in your towns.
Så ni skulle tala om för mig de områden som ni tänker gå in i, som ni är utbildade för och där ni bor och vad ni sysslar med.
And what you'd be doing is telling me the areas where Christ must be lord of your thinking.
Och det ni talar om då, det är de områden där Jesus Kristus ska vara herre i era liv.
So let's throw it open for discussion now.
Så vi tar lite stund för frågor och.
So this session has been introductory.
Det här har varit en introduktion.
The next session is how do we encourage people practically to begin thinking Christianly.
Nästa föreläsning handlar om hur vi praktiskt uppmuntrar människor att tänka kristet.